Ja, välkomna till Placeras, ska vi kalla det för bonuspodd?
Bonusavsnitt heter det officiellt.
Bonusavsnitt heter det officiellt. Ja, jag heter Per Ståhl. Jag har faktiskt med mina två kära kollegor idag. Jesper, sitter vi med vänstra sida. Välkommen.
Hej, hej Per, tack.
Och rakt över har jag Fredrik. Välkommen Fredrik.
Tack, tack.
Hur känns det?
Bra, tack. Mm. Jag vet inte riktigt vad vi ska prata om, men det löser
Nej,
sig.
Nej, idag, jag tänkte så här, att det är fredag idag. Och det har varit jättekonstiga veckor tycker jag på marknaden. Ja, men det är ju alltid konstigt. Men...
Kommer du ihåg när alla trodde att det skulle bli recession och att allt skulle gå åt helskotta? Mm. Det var typ en vecka sedan.
Ja, eller ja.
Lite mer kanske.
Lite mer. Jag har faktiskt statistik. Ska vi börja med det?
Ja, gör det.
Jag har då tagit ut det här världens mest, det största indexet som finns, S&P 500. Det är inte störst för att det är flest bolag, men det är mest kapital liksom, som förvaltas emot och så vidare. Och då ska jag berätta lite hur det har gått sen 1 september. Vad är det för datum idag? Det är fredag den 13.
Fredag den 13.
Då kan jag berätta hur det ser ut för 2 veckor sedan.
Ja.
Då amerikansk 10-åring, den var nere, den gillade 1,5%.
Mm.
Och igår kväll gillade den 1,8%. Det är alltså 30 punkter av den. Det har gått ut. massor med pengar ifrån räntemarknaden, uppenbarligen. Ja, S&P, det har gått upp 2,7% i dollar, breda indexet. Men vad det har hänt, det vi har pratat om mycket på redaktionen som jag tänkte vi skulle ta snabbt i, det är den här sektorrotationen som har varit och som är ganska tydlig.
Ja.
Jag kan bara inleda med att ta hur det har gått i USA. Det som har gått absolut bäst är energisektorn, som jag lyckats tajma en artikel förra veckan och skriva att det var en skitsektor, ESG, alla har lämnat den och den har låg bottenträsknivå. Det är 5,2%. Tätt följt av bankerna då, som inte har gått särskilt bra i USA tidigare. Även som här i Sverige då. Och på andra sidan spannet, det är faktiskt bara en sektor som har minusavkastning.
Fastigheter,
real estate. Och det är liksom inte bara här hemma som det har gått jättedåligt, utan även på andra sidan Atlanten har...
Och Europa tror jag också.
Ja, jag tror att det är ett globalt
fenomen.
Och sen lite utilities är också i botten, alltså sådana här extremt defensivt säkra grejer. Sen ska jag bara ta några mer grejer innan jag släpper in er på banan här. Det var ju 10-årsräntan. Den var ju upp 30 punkter.
Ja.
Jag kollade lite bofa. De sa 1,5. Det är sån här. När den går ner till det. Liksom, lägre har det inte gått nu. Men det har varit där vid 3 tillfällen innan. Och sen, eller 2 tillfällen innan. Det är 3:e gången nu då. Sen 2012. Så studsar upp. De såg det som en köpsignal. Hur som helst. Corporate bonds. Där har det också liksom rört sig ganska mycket också under månaden i USA. Investment grade har faktiskt också tappat. Eller att det har varit liksom utflöden, att man, det har varit säljtryck. Och sen har det varit 2 viktiga grejer i veckan tycker jag. Också lite globalt innan vi hamnar hemma. Det är ju den här WeWork som man vill sätta där. Ja, det kan säkert du bättre, Fredrik. De här, man hyr kontorshotell är det väl egentligen?
Det är ett kontorshotell med ett flashigt namn.
Med ett flashigt namn som inte tjänar några pengar direkt?
Nej.
Jag lyssnade på dem i somras faktiskt.
Ja, du har lyssnat på dem. Där har vi Softbank som är inne. Som ser ut att göra sin andra dåliga investering på ett tag. Så de var ju in huvudägare i Uber också som inte har blivit något bra. De här bolagen som inte tjänar några pengar. Den här vet man ju inte hur det blir med börsnoteringen nu då, för det är mycket snack. Och sen har det varit en notering på Amsterdambörsen av alla ställen. Det är ju Prosser som vi pratade om förra veckan. Då, den spinoffen från...
Sydafrikanerna.
Just det.
Napster var något annat.
Och den blir väldigt framgångsrik då. Och nu finns det en större techsektor i Europa. Men med era tankar nu på den här sektorrotationen och lite knäppa tycker jag. För samtidigt så sänker man ju räntan nu då. ECB har sänkt räntan. Det borde inte gynna bankerna.
Det var en jättehärlig inledning. Det var lite som sjörapporten.
Ja.
Tänkte på det.
Jag vet inte riktigt vad jag ska tillägga riktigt. Men det är väl som du säger. Vi har ändå sett ett visst upptick i långa räntorna, va?
Ja.
Vi har sett en handelskonflikt som har baserat på det kommunikationen vi får via Twitter och så vidare har lugnat ner sig. De har kunnat vara lite bjucka lite till varandra. Va? Vi har sett, om jag rättar mig om jag har fel, att konjunkturförväntningarna har ju kommit ner, men det har också inneburit att utfallet har kommit in lite bättre än väntat på vissa håll.
Mm.
Och det här sammantaget är väl att, plus att det finns ganska mycket pengar på sidlinjen. Det har ju funnits länge. Men många förvaltare säger ju att de har relativt sett låg aktieandel. Så att det krävs ju inte så där jättemycket för att pengarna ska komma tillbaka.
Även om de har mycket i kassan.
Även om jag tror att det är mer passiva pengar som har styrt flödena sista tiden. Mm. Men det gör ju att vi får den här sektorrotationen som är nästan, den är ju anmärkningsvärd, för att det är ju verkligen dryg vecka sedan så var ju alla superpessimister, eller hur? Inte alla, men de flesta. Konsensus var det.
Och jag tänkte på en annan sak som Jesper pratade om, det är väl en vecka sedan, ett bolag som har varit under radarn, som har gått ganska dåligt den sista veckan, det är OSK, eller AAK.
Ja, definitivt.
Vi pratar ju om det. Ja, precis. Den har gått 200% på 5 år. Och, vi träffar inga förvaltare som har den nästan och så vidare. Men ändå har gått jättebra och jättedefensivt. Den kollapsar ju för något. Jag råkar äga den själv. Då, så jag har ju följt den. Den är ner idag igen.
Men det 2%. Är ju intressant det där. Den där klassiska räntespelet med lång fastigheter, kort bank när räntorna har fortsatt. Ner. Det gapet har ju stängts nästan dagligen i en vecka och sånt där, men jag är helt ute och cyklar. Bankerna fortsätter upp idag när vi spelar in det här, fastigheten är väl lite flat. Men den känns ju ändå lite märklig, för det är väl ingen som tror att vi kommer ha en trend med stigande räntor under lång tid framöver.
Nej.
Eller?
Nej, men jag tycker det är lite märkligt.
Om man nu bara ska bygga på räntor i de här fallen. Det finns ju andra faktorer givetvis också.
Men. Absolut. Men just reaktionen som blir hos alla där ute som investerar, det är att när Balder faller 12% på 3 dagar så är det liksom, då skakar det i väggarna. Men 2 veckor innan när Balder steg 12% på en vecka, då var det ingen som tyckte att det var särskilt jobbigt.
Nej.
Och nu är vi tillbaka på en nivå som ja, det var all time high för 3-4 veckor sedan. Liksom.
Och jag menar, bankerna är ju intressant där, för att visst, lägre räntor har påverkat negativt. Alltså det här märkte man om man tittar på svenska bankerna. Vad var det? Nordea som fick ny vd, han Jensen, va?
Mm.
Och det var upp, 5-6%. Mm. Vilket känns som att, jag menar, bankerna har fortfarande stora utmaningar, investeringar, compliance och IT och jada jada. Men det kändes som att människor bara suttit och väntat på ett läge att gå in i storbankerna, för de är så extremt pressade. De är ju ner mellan 20-50% på ett år. Har jag rätt? Ja, något sånt där. Va? Att det känns som att nu kommer någonting positivt, och så ser man hur det börjar ticka på. Och bara rasslar det till, och så är fastigheter emot det. Men även, du glömde ju en sektor. Cykliskt.
Ja, men cykliskt. Jo, men det var
alltså i Sverige. Ja, det är ju samma sak där.
Ja, men industrials var också i toppen här i USA. Det,
och så
det
är
var tredje bästa sektor faktiskt.
Vilket också är lite konstigt. Mm. Eller med tanke på att, jag menar, det är ändå så att centralbankerna runt om i världen börjar, stimulanserna är tillbaka, räntesänkningarna är tillbaka. De målar ju inte upp någon jätteljus bild på konjunkturen, om man ska tro på det. Eller?
Nej, absolut.
Och förmodligen är prognoserna fortfarande för höga i många av de här bolagen. Mm. Tror jag.
Men jag tycker det har varit en lite konstig sektorrotation ändå. För du tittar ju mycket på amerikanska techbolag.
Ja, största flykten är ju ut ur tech.
Ja, det... Och,
value growth.
Ja, men nu kanske inte det i marknadsvärde syns det inte. Men om man tittar på reaktionerna i enskilda techbolag så...
Ja, men jag tror du kan nästan säga hela. För
våldsamma. Alltså.
Tittar du på spreaden value growth så har ju den varit en tydlig sektorrotation också under de här dagarna. Det är det ju.
Man lämnar... tillväxtaktier och momentumaktier, de som har gått väldigt, väldigt bra. Som du sa, hade all time high. Balder var väl all time high för 2 veckor sedan eller något sånt.
Men en liten
du har ju andra amerikanska bolag som också handlas på all time high precis innan det här och haft kraftiga nedsteg nu sista.
En liten spaning på tech-temat. Jag var på skjutbanan igår och pratade med en ung, klok man.
På skjutbanan?
Ja, han satte sig bredvid mig och sa, hör du Fredrik, du skriver ju om techbolag och de är högt värderade och sådär. Och jag förstår varför. Tillväxten är väldigt hög, räntan är låg, det går att motivera då kanske. Men, hur kan du vara så säker på att ett bolag som värderas till P50 eller 100 idag, han är värdeinvesterare för övrigt, så att han tycker då att man ska få man vill ha igen pengarna på det där. Så att han menar då så här, det tar ju då 50 år att få tillbaka investeringen i någonting som är värt P50. Hur fasiken kan du vara säker på att det är Netflix eller Microsoft eller Twilio som kommer vara marknadsledare om 50 år.
Mm. Och vad svarar du då?
Jag fick ju krypa tillbaka under en sten, för att jag har ju faktiskt ingen aning om det. Och då inser man ju hur lätt det är att dras med i de här hyperna som det faktiskt är frågan om.
Jag tänkte på den artikeln du skrev om säkerhetsbolagen, cybersäkerhetsbolagen. Mm. Och jag menar, tittar på de grafer som du har med där, det ser ju fantastiskt bra ut. Liksom. Bruttomarginaler stiger, tillväxten stiger, liksom allting pekar rätt upp. Och det är ju fantastiskt. Och det är ju lätt att sätta en hög värdering på det. Men jag då som kanske är lite old school, du också Per. Mm. Jag ser ju hela tiden den här produktutvecklingskurvan framför mig. Liksom att, ja, det går väldigt fort till en viss punkt. Vi har sett i många bolag genom åren, Ericsson och så vidare. Mm. Men någonstans kommer man nå en platå. Mm. Och där man ligger ett tag sen går det ner. Och det är klart, det är jättesvårt att veta vad den nivån är någonstans med bolagen. Men de värderingarna som är där ute, nu får du rätta mig. Du är smartare på de här än vad jag är. Bygger inte de på liksom att den här platån är högre upp och kommer vara mycket mer håll, alltså,
det mest skrämmande är att alla de små cybersäkerhetsbolagen som omsätter ett par hundra miljoner dollar värderas som att de ska bli marknadsledare.
Just det.
Samtidigt som det ligger liksom stora lok och bara ånga på som till exempel Microsoft eller Cisco för den delen som inte alls är högt värderat.
Det påminner mig lite grann om under IT-håsan början av 2000-talet när det var väldigt populärt med IT-konsult. Det var ett väldigt hypat namn på den tiden. Inte lika hypat idag kanske. Men, och när man såg vad de skrev i sina presentationer. Alla skulle ha en marknadsandel på x procent. Mm. Liksom. Summerar ihop alla de här bolagen så blir det en total marknadsandel på flera hundra. Kanske 1000%. Mm. Det är liksom inte riktigt ihop.
Nej.
Och det är klart att någon av de här kommer ju bli säkert en stor vinnare. Men många kommer ju faktiskt inte bli det.
Nej, men det här kanske var en kalldusch och den kallduschen som techsektorn behövde. Alltså lite tillbaka till reality.
Och då måste jag ändå, får vi prata lite mer veckotech då?
Ja, för
sjukt. Jag tänkte på, Apple hade ju sin grej här i veckan.
Fan, du frontrannar ju mitt manus.
Gör jag?
Kör på, det är jättebra.
Ja, men jag tänkte på den här, då kommer den här, Netflix tappar ju mycket på det.
Ja.
Jag är ju en Netflix-konnoisseur. Jag tycker väldigt mycket om Netflix. Även om jag tycker det är väldigt svårt att hitta någonting som faktiskt är väldigt bra på Netflix. Men jag slöt titta på det ändå.
Som vi alla.
Jag vet inte. Netflix är ett jättekänt varumärke. Jag har haft det i många år. Jag började ha det när jag bodde i USA innan jag kom till Sverige. Och de har byggt upp ett otroligt starkt varumärke. Och jag vet inte. Alltså kritikerna säger ju att ja, men de som använder Netflix kan lika gärna använda HBO eller Apple Stream eller vad 17 som helst. Det är liksom, jag såg någon lista på pris, månadspriset. Det var en enorm skillnad mellan till exempel Netflix och Apple, tror jag, om jag kommer ihåg. Mm. Och då kritikerna säger att människor är väldigt lättflyktiga. Liksom. Hittar de något bättre så dumpar de det. Jag vet inte om det är så i verkligheten med så starka varumärken. Vad är din känsla för det?
Alltså det som är häftigt med Apple, det är distributionsplattformen som de redan har. När Netflix började hade de ingenting.
Men de distribuerade DVD-er från början, va? Det var det första de gjorde.
Men när Apple då säger vi lanserar en streamingtjänst, det finns x antal miljoner devices liksom. Mm. Ni får det allihopa ett år. Låt oss säga att de säger så.
Ja.
Då har de snart fler användare än Netflix har liksom skaffat på 10 år.
Så finns det en risk då som kritikerna kallar för Netflix-dödaren. Det låter kanske lite väl. Men
ja, det får inte alla plats då? Alltså är inte det växande segment eller marknaden?
Du menar att man har flera plattformar?
Ja, men du har flera abonnemang. Du har inte bara Netflix.
Ja, jag har Netflix och HBO. Jag hade förut Netflix, HBO och Amazon, men jag plockade faktiskt bort den.
Alltså först att dö i det här tror jag är liksom en linjär tv, de som säljer den fortfarande abonnemang. De lever väl bara på sport idag, liksom att folk vill se på vissa fotbollsligor och sånt där som inte finns i streamingtjänster. De dör först tror jag. Sen tror jag man kan ha flera, vi är alla hemma. Men jag tror också att det krävs just sånt, det sentimentet som vi haft. Just att det är bara tillväxt som räknas och lönsamhet är sekundärt. Det krävs för att den här Apple-satsningen ska bli hyllad. Men de kommer inte tjäna pengar på det här på länge.
Nu har vi ändå, det måste ju ändå finnas en konjunkturkänslighet i det här. Jag menar, nu har vi väldigt bra tider, pengar är gratis, människor har jobb. Men det är klart, om människor börjar få lite svettare och vill bli av med jobben, då kanske inte så. Då kanske man börjar med att välja bort. Alltså då kanske det är svårt. Jag, vad är det de kostar? Netflix kostar, vad är det, $12 i månaden? Kanske 13. Och Apple skulle kosta
$6 tror jag.
Och sen finns HBO och alla andra däremellan. Mm. Då börjar det helt plötsligt bli ganska mycket pengar om du ska ha 2, 3, 4, 5 plattformar. Eller streamingplattformar. Mm. Då men kommer
om man gör det här, nu svävar jag iväg, men om man gör det här lite större, så om man tittar på hur livet ser ut,
ja,
hur de stora bolagen vill att vi ska konsumera, så är det lika läskigt med bilar. Det är lika läskigt med bostad. Det är lika läskigt med...
Mm.
Ja, ta något annat som du ska... Gymkort. Allting ska du köpa per månad egentligen. Du ska inte betala för bilen, du ska prenumerera på den.
Jo, men då tänker jag... Bostäder är det sista du överger. Du
absolut.
Tar ju bort lyx. Alltså,
men det finns en inbyggd risk i hela
absolut.
Ekonomin som
jo,
den ser ut.
Jo, det är klart det gör det. Nej, men bara undrar, liksom, jag känner bara att med de värderingarna som en del av de här fangbolagen har fått, om vi nu tar Netflix... Det känns som att det behövs inte jättemycket motgångar.
Det krävs ingenting.
Nej.
Och det är väl det som är risken i den här typen av aktier, även om tillväxten och allt är fantastiskt. Liksom.
Och det är lite intressant det du säger, för det är ju, konkurrensen är ju inom fangbolagen själva nu. För det är Amazon och det är Apple det. Liksom som nu liksom krigar om något segment och som är Netflix. Kanske är ju bara det. Det är ju deras hemmamarknad, men jag menar Amazon och Apple gör ju så mycket annat.
Mm. Det är otroligt intressanta tider.
Det är jätteintressant. Men Apple är väl upp i veckan om inte jag. Marknaden har väl köpt det här och gillar det här.
Ja, och det måste man nog göra. Man måste väl börja med att liksom köpa det. Sen får vi se hur det utvecklas.
Nej, men mina analytiker är ju så här, det jag har läst har varit väldigt positiva. Och så här,
ja, absolut. Och jag förstår
det. Sen handlar det ju i slutändan också om, visst, pris är en jätteviktig komponent, men handlar om användarvänligheten. Jag tror ju Netflix är en, de är fantastiskt duktiga, tycker jag.
Det är lite snyggt.
Mm. Ja, men det är liksom bra, det är smidigt, det funkar. Medan till exempel HBO jätteofta inte funkar i Sverige.
Men det här blir ju det här som, om man går tillbaka till värderingsgrejen då. Om det är det som är problemet. Apple är inte högt värderat i relation till Netflix.
Nej.
Apple är väl inte högt värderat?
Nej, i relation till någonting.
Alltså, det är ju...
Och de har en enorm kassa, de kan bara plöja ner. Du kan köpa alla stora skådespelare i hela världen och spela in skitbra serier. Liksom.
Ja.
Och då är det ju Netflix som har problemet eftersom P-talet är enormt. Och tappar de 25% på tillväxten så kan de inte ha det längre.
Nej.
Och reaktionen på aktiemarknaden då blir ju brutal.
Mm, intressant.
Mm.
Ja, är otroligt spännande framtid. Jag är glad att de här bolagen finns. Det gör mina kvällar väldigt mycket.
Ja, mina med.
Förlåt, har vi redan kommit off
script? Nej, det här var jättebra. Har du andra sådana tankar? Du har träffat mycket människor och gjort intervjuer. Och
ja, och jag slås ju av det som vi pratade om tidigare, hur bara för en och en halv, två veckor sedan, då var det de som hade en positiv börssyn som stack ut. Liksom.
Ja.
Om jag utgår från dem jag har träffat, då var det verkligen, oj vad skönt. Mm. Äntligen någon som vågar tro på börsen.
Ja.
Och hur fort det här sentimentet vänder på något sätt. Mm. Jag tycker fortfarande ganska många är lite småskeptiska att börsen ska tilläggas. Men jag slås också av att de jag pratar med känner att det är väldigt mycket passiva pengar som styr flödet. Det är ETF-er och det är algoritmer och så vidare. Att det inte är så mycket aktiva pengar som går in och tar de här stora rörelserna. Det är det intrycket jag får. Vi har pratat om det tidigare. Du och jag pratade med aktieansvar på podd. Vi pratade om en del exempel på aktier som får väldigt stora rörelser i samband med rapporter. Vi nämnde till exempel Sectra, vi har pratat om det på relationen också. Mm. Liksom ner 17% på den säsongsmässigt absolut särklass minsta kvartalet. Och det förutsätter ju på något sätt att man ska dra ner vinstestimaten på hel. Alltså, jag får inte riktigt. Jag förstår att den har gått jättebra inför. Värderingen är hög, absolut. Men det är liksom inte rationella pengar. Vi pratade lite om det. De trodde att det var mycket algohandel och sånt där. Det är liksom inte institutioner som styr en sån rörelse. Och det är ju lite läbbigt.
Ja.
Men på vägen upp var det väl det, om jag inte minns fel, så var det väl någon, åtminstone en svensk fond som var ganska duktig på att tanka Sectra på slutet.
Ja.
Men ja, nej, jag vet inte vem som har sålt nu då.
Nej, de trodde ju att det inte var så mycket institutionella säljare, utan att det var något annat flöde som kom in. Och vi har ju sett det är inte bara den, vi såg det när Kindred kanske speciellt. Alltså, för mig är det alltid svårt att se när en aktie faller närmare 20% på en enskild kvartal. Mm. För att den ska falla så mycket, då krävs det ju ändrade utsikter och liksom. Mm. Och det såg vi inte i sektorn. Det var inte så att de sa att nej, men det här, inte vad jag minns i alla fall. Så att den är svår. Den gör ju att det blir ännu svårare på börsen, och därför tror jag kanske ändå att under resten av hösten, även om det kommer tillbaka viss optimism, att fonderna ändå kommer i slutändan välja value.
Mer.
För jag tror ändå att det är där man känner sig lite tryggare, även om man kanske tappar lite avkastning kortsiktigt på det, så tror jag ändå att det människor är lite nervösa för de här stora rörelserna. Och sen helt plötsligt, jag menar, nu ska ju tydligen Kina och USA vara jätteschyssta mot varandra, sen nästa vecka så kommer något annat liksom. Det är svårt att förhålla sig till.
Nu ska de checka pork bellies, amerikansk pork i Kina.
Kineserna skulle köpa jordbruksprodukter.
Både soja, och,
så det gör ju att det blir väldigt svårt. Och konjunkturen, jag menar, det är ändå ett tecken när liksom Fed, nu är Fed nästa vecka eller nästa vecka kanske.
Men
är
ECB i alla fall har ju varit ute i veckan nu.
Och det är klart, om ECB säger vi sänker och vi kommer liksom köpa obligationer till ett värde av x miljarder så länge det krävs. Mm. Det låter ju nästan som att det är total kris i samhället, eller hur? Och jag upplever ju inte, nu bor ju vi i liksom bubblan Stockholm där det alltid har varit högkonjunktur, eller jag säga, men lite nervös blir man bland över konjunkturen nu. Så jag får sådana signaler. Eller?
Ja, definitivt.
Bara den statistik som har rullat in. Jag vet inte hur många kvartal det är i rad som den globala tillväxten är ner. Men det är väl... Har du koll på hur många det är?
Nej, men det är många i alla fall. Och pekar så att det toppade förra...
Ja, och för att räntan ska... Som vi pratade om tidigare, för att räntan ska stiga väsentligt, då måste ju den trenden vända.
Ja, gud, ja.
Och inte bara slå förväntningarna som är lågt ställd, utan de facto vända. Och det har man inte riktigt gjort. Så att, det är ett svårt att...
Men det definitivt kommer föda, det är ju ännu större sådana här passiva rörelser. Om det ska in massa... Nu är inte det här kapitalet riktat direkt mot aktiemarknaden då. Men följdeffekten blir ju någonstans att det pressar upp eller pressar sin massa pengar i aktiemarknaden. Ja. Och precis på samma sätt som vi sett enorma fall i enorma bolag nu, så kommer de fallen bara bli större i så fall.
Ja. Ökad volatilitet.
Ja, det kommer bara bli värre.
Fortsatt hög volatilitet. Nu har vi dessutom snart en kvartalsperiod som drar igång. Det är inte så jäkla långt. Det är väl någon månad.
Om en månad är vi väl inne i den. Är vi inte det? 19, 13, 14.
Det blir oerhört intressant. Ja. Då har vi dessutom ett par semestermånader, va?
Mm.
Eller hur?
Semester i Sverige, semester i Europa.
Juli, augusti, september.
Ja, semester i USA.
Och hur kommer bolagen, även om bolagen säger att de inte ser någonting, men hur kommer de skriva i sin Outlook? För de läser ju tidningen som alla andra.
Ja, det ska bli jättespännande. Jag tänkte på det. Det är ju en liten redaktionsfavorit. Nibe. Nu har vi pratat Nibe igen. Vi försöker alltid nämna det.
Mycket följde den på sin rapport.
Ja, den följer rätt mycket. Men det var intressant, för den kom ju väldigt sent. De lämnar ju den mitten, andra halvan av augusti. Om jag inte minns fel.
Ja.
Och det var ju lite kommentar. Siffrorna är ju stängda på sista juni. Men det var ju ändå lite där framåt. Den var ju lite mörkare än många andra på något sätt. Att det kändes som att de har sett lite hur det har varit i början på augusti och sånt där. Som många bolag har missat som rapporterar i mitten på juni eller juli. Mm. Där kände väl jag lite oro för just att det handlas ju ner lite på det, tyckte jag. Siffrorna var helt okej, det var någon liten avvikelse här och där. Men det var inget alarmerande. Men det var ju lite mörkare budskap än vad jag hade förväntat
mig. Det var det nog absolut. Jag slogs dock av att om man tar Nibe och Tomra som två nordiska exempel på det här med liksom clean tech och allt det här. Så klarar de sig ändå relativt sett bättre. Det fanns ändå ett underliggande köptryck efter att aktierna hade tappat lite grann.
Men det gör det. Det är på hållbarhetsschemat.
Ja, båda vände i alla fall. Ja. Det är liksom inte som delar av tech där det verkar inte finnas någon botten helt plötsligt. Så det talar väl fortfarande för dem, eller i alla fall att man kan skjuta problemet lite på framtiden så länge det finns kapital som behöver sådana tillgångar.
Ja, men det har varit bra, men jag tyckte ändå det var lite oro inför Q3 som Jesper inledde oss på att kan nog bli lite sån här, outlooken kanske inte blir så...
Ja,
att det är den som kommer styra, inte så mycket siffrorna kommer in.
Och då blir det intressant vad som händer, för jag menar, vi har ju sett vinstnedrevideringar på börsen under nästan hela året, om inte jag tror det. Alltså, de har ju kommit ner. Mm. Men inte så mycket för nästa år. Om jag var någon förvaltare som sa till mig. Och det är fortfarande så att förväntningarna på att lönsamheten ska fortsätta liksom stiga. Mm. Och det känns ju som att, och där pratar jag med några förvaltare som, jo, men så där är ju alltid analytiker på sell side. Vi förvaltare är mycket smartare. Vi tror inte, ja, men det måste ändå komma ner. Och vad händer då? Är det så liksom, är det inprisat? Det är svårt att säga när börserna är uppe igen. Jag är lite orolig för det. Och nu när Q3 kommer så då är vi som sagt så nära årsskiftet. Mm. Så nu måste ju börja hända grejer.
Ja, definitivt. Jag tänkte bara runda av. Du pratade lite tech. tech som har... Vi ska göra att vi har två grejer till. Det är ju faktiskt jag som har gjort det. Men vi ska runda av snart. Ja. Jag tänkte bara en sista kommentar på tech. Du har ju vissa av de här molntjänstbolag eller cybersäkerheten då som har punkterats delvis eller fallit fritt. Lite, har du någon kommentar kring Visa Mastercard? Det är ju lite som Balder och fastighetsbolagen. Det var all time high för 2,5 vecka sedan. Och allt såg jättebra ut. Och nu så har man handlat ner det ganska kraftigt. På det här med sektorrotationen. Tror du att tech är över nu eller kommer pengarna tillbaka? Eller vad har du för känsla? Du har ju pratat om höga värderingar. Men Apple har man ju liksom inte handlat ner någonting. Och den är lågt värderad.
Jag tror att den generella, allmänna hypen kanske är över. Jag har nog sagt att jag har varit lite orolig för det i ganska länge. Och då bör man nog vara väldigt mycket mer selektiv. Men jag tror inte att hypen är över i Visa och Mastercard. De trenderna tror jag är tillräckligt starka. Men återigen, då blir det en fråga om värderingen. Mm. Och tittar man på historiskt vad Visa och Mastercard har värderats till, så är det inte alls på de här P-talen som vi har nu. Utan det är mycket lägre.
Det är mycket lägre. Mm.
Men där tror jag ändå det finns tillräckligt med liksom data som backar upp tillväxtcaset. Att det faktiskt kan fortsätta. Tjäna en massa pengar också. Mm. Vilket är en jätteskillnad.
Både underliggande tillväxt. Då.
Ja, så att det, där är jag lugnare. Men de här ja, till exempel cybersäkerhetsbolagen då, som ska... Det är liksom justerade vinster som egentligen är förluster på ett par cent som hoppar upp och ner. Och aktierna... dör på det liksom, eller faller 30%, då inser man att det här är risky liksom. Ja.
Det enda grejer i alla fall, och det finns mycket kapital där ute, det kan vi genas om, det har vi pratat om. Och det enda grejer på Stockholmsbörsen, nu kommer ju ett jättestort bolag ska ju
apropå göra. Tillgång till kapital.
Ja, och en börsintroduktion har vi här.
Mm. Du tänker på EQT.
EQT, ja.
Jag tycker nästan vi borde ropa hit Anders. Han borde ju prata lite om EQT.
Ja, han blir så arg.
Han blir arg.
Men hur känner ni där? Det kommer ja, det tycker, lite spännande. Ja, det jag annorlunda.
Tycker EQT är ett jättespännande bolag. Men jag förstår fortfarande inte vad de ska in på börsen göra.
Nej, men ska inte vad heter det, delägarna kunna casha hem? Och,
jo, men är det ett skäl att gå till börsen?
Ja, för delägarna kanske.
Nej, men jag kanske är naiv. Jag trodde att man ville vara privat. De har ju onoterade innehav och sådär. Det är väl framförallt. Jag har liksom svårt att se. Och jag menar, det här med, de sa väl någonting om att de vill få in kapital. Har EQT någonsin haft problem att få in kapital? Jag vet inte. Nej. Kanske de har haft. Men jag har svårt att se att det är en hemsko för dem.
Men kan det inte vara drivet av mamma, Investor? Jag tänker lite när Naspers började vi prata om.
Men har inte det en bra krydda i Investor att ha liksom den ja, men delen? Nu ska de ju granska sig plötsligt på ett helt annat
sätt.
Ja,
men du synliggör värde.
Ja, men det är väl lite långsiktigt kanske, eller? Men det har de ju i alla fall, de har ju marknadsvärderat den onoterade portföljen här för något år sedan. Och lite så det finns ju lite sådana att man har gått åt det hållet, men det här är ju att ta det ett steg till alla
Jag bara jag tänkte, inte är det inte skönt att vara i en onoterad miljö? Jo. Som ett sådant bolag liksom.
Ja, men säkerligen.
Kommer de andra bolagen, vad tänker Nordic Capital och sådana, kommer de följa efter tror ni? Tror vi kommer få se fler sådana?
Kanske om den här blir framgångsrik. Det finns ju några. Finland, Kappman är ju noterat. Och det finns lite i Storbritannien.
Jag tror de kliar sig i huvudet också.
Men det är så att casha hem. De tjänar ju tillräckligt med pengar som det, som du säger.
Hur stort blir bolaget nu då?
Vad var det? 60-någonting? Eller? 60, var inte det?
Det blir ett large cap. Ett large cap-bolag.
Eller har jag helt? Måste
nej, jag tror du är helt med på. Jag tror att det är runt 60 miljarder.
Men jag tycker absolut, rent själv tycker jag väl det är kul och häftigt, för det är ett häftigt bolag, men jag bara förstår inte, jag köper inte riktigt motiven till det.
Tror ni förvaltarna köper då? Plockar man in det fonderna? Ja, det kommer ju med index och sånt där.
Så ja, men den kommer nog vara ganska, det kommer nog vara ganska populär. Det tror jag. Som sagt, jag har inga problem med EQT. Jag tycker de har varit jätteduktiga genom åren och varit jäkligt duktiga på de områden de har gått in och varit starka ägare och så vidare. Men jag förstår fortfarande inte riktigt. Är det en varningsklocka för börsen?
Ja.
Vilka var det som noterades precis innan finanskrisen? Var det Blackstone eller nej? Var det inte någon sån här stort motsvarande? Jag kanske är ute och seglar med för mig. Det kan vi kolla upp. Nej, men jag tycker det är jättekul att de kommer, men jag förstår inte riktigt varför de vill komma till börsen.
Nej, det blir något nytt och kul att kolla på i alla fall.
Det blir lite annorlunda, för det sticker ut lite.
Ja,
det är
absolut.
Lite det finns inget liknande noterat.
Nej, och det är tack att ta emot.
Och fonderna kan tycka det är lite kul och det kommer in i index och det blir en ganska stor pjäs.
Och kortsiktigt är det bra för många, många aktieägare i Investor som faktiskt, ja, i och med att värdet blir större.
Vi hoppas att de här som säljer ut, att pengarna kommer tillbaka till börsen som sätts i värde de här.
Nej, men alltså det är rent oavsett avsikterna att gå in på börsen, så är det väl klart att det är bra att vi får in nya bolag på börsen som vi vet också håller en viss kvalitet. För det gör ju ändå EQT. Det får man ändå säga att de gör.
Ja, visst.
Det är på något sätt att jag gillar just det. För det var ju ett tag sedan kanske vi fick in riktigt skarpa bolag på börsen. Så det är riktigt fundamentalt starka bolag. Det är så att ja, men det är jättespännande. Vilken datum var det? 24 september eller något sånt där? Ringer en klocka?
Slutet på september tror jag att det
är,
i alla fall.
Ja, något sånt där. Nej, men det blir ju superspännande.
Jag vet, du tittar mycket på grafer. Ska bara sluta. Vi är nära all time high på mycket. S&P 500. Vi började inleda att det såg ganska mörkt ut bara för 3-4 veckor sedan. Och nu behandlas flera index jättenära rekordnoteringar. S&P 500 är bara någon procent kvar. Stockholmsbörsen har du koll på, den är väl hyggligt nära.
Det är inte mycket kvar till att man heller. OMXS30 är ju fruktansvärt slagig.
Men det är som vi har sagt hela tiden om OMXS30. Det är ju för att OMXS30 ska lyfta, så måste banker och verkstad lyfta. För det är ju, vad är det, 60, det är väl 60% eller sånt där.
Ja, säkerligen.
Eller hur? Så att nu lyfter ju...
Och det med stor index. Just index är ju lite så här, det är alltid klurigt i och med att det är en sån stor korg med bolag. Ja. Och som vi säger, nu har vi konstaterat det 3 gånger, men det är bank och cykliskt som sticker nu då. Saker som är nedpressade sedan tidigare.
Men
i andra änden faller ju massa fina bolag. Liksom. Ja. Så att verkligheten är väldigt, väldigt olika beroende på var man sitter vid bordet.
Det borde ju vi
veta.
Jag
har ju haft en fruktansvärd... Liksom,
hur har H&M och Ericsson gått under den här tiden? För det är där pengarna har gått in...
H&M har gått relativt bra. De senaste dagarna har de väl stått och stampat, men den är säkert upp 10% på 2-3 veckor.
Okay.
Jag tror hela index är upp nästan 10% sen den bottnade någon gång i mitten 15-16 augusti.
Det var jag. Happy days just nu.
Jag tycker att det blir en bra avslutning. Alltså, den är lite positiv. Vi har en
köper ni aktier sen själva?
Oj.
Vågar jag fråga det? Kanske jag...
Jag är faktiskt,
ökar ni eller minskar ni eller håller
faktiskt,
ni?
Jag är faktiskt inte överbelånat.
Det är ju också, men inte av det
skälet. Ja, men precis, det andra skäl. Men jag är ju faktiskt en belånad portfölj. Aggressivt belånad.
Oj.
Sen någon vecka sen, en och en halv kanske. Oj, vad duktig jag. Nej, men inte så. Men så jag, ja,
men
är ganska
positiv.
Jag är positiv. Jag har träffat några förvaltare som har varit jättepositiva. Jag träffade ju någon London-snubbe förra veckan.
Ja, han var lite contrarian.
Han bara, det här blir så bra. Q4 kan bli
det bästa aktiekvartalet på lite tidigt.
Så jag vet inte.
Det kanske är nästa år.
Vi får se. Har du köpt något? Jag får inte intryck att du handlar sådär jättefrekvent.
Nej, det handlar inte frekvent alls.
Nej.
Verkligen inte. Köpte lite mer AIK-fotboll.
Ja, AIK-fotboll. Fredrik, har du gjort något?
Ja, jag har ju fått smaka på tech-piskan, minst sagt. Och har...
Fredrik är väldigt tech.
Så det blir helgjobb för dig med andra ord?
Ja, jag ska börja dela ut metrotidning. Nej, de har gått i konkurs. Jag får dela ut något annat här i helgen. Nej, men så att jag har sålt lite tech och försökt köpa lite grejer som ser ut att vända.
Har köpt på banker?
Inte en bank, men jag har köpt lite Nvidia bland annat. Activision,
jag har nog ganska blandat med fonder. Jag har nog ganska...
Ja, du är mer fondkille.
Ja, jag har lite svårt att handla i enskilda aktier med tanke på mitt jobb och min frus jobb. Men, våra jobb. Ja. Men om jag tittar på hur jag handlar fonder nu, så är det nog en typisk gubbblandning.
Det är väldigt försiktigt. Vad har du gjort för något? Bara, kan du ge lyssnarna något litet sånt där?
Har
du köpt tech? Eller
nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag har nog gått in lite mer i Sverige och USA faktiskt.
Sverige
och USA? Ja, men jag tror ändå liksom att det är lite för tidigt kanske.
Mm.
Jag ligger inte med emerging markets sånt där nu.
Nej, det är bra. Och
det gör jag inte.
Nej, ingen emerging markets där.
Bra lärdom då, bara vara... Var diversifierad, det låter ju tråkigt och det tjatas om det. Men det är ju faktiskt i precis sådana här tider man märker hur värt det ändå är att ha lite av varje.
Även om
man gillar, nej, men gillar man tech, visst man kan ha lite övervikt, men som jag då har
haft jättemycket.
Närmare 100% tech så inser man ju varför man inte ska ha det i sådana här veckor.
Men nästa vecka kanske är helt annorlunda. Då kanske du sitter och är superhappy. Liksom.
Men det är som vi säger, diversifiera mera.
Ja, men jag tror att det kanske är en bra
idé. Ja, det fick jag till lite. Jag är rätt nöjd. Det var det manus jag hade. Det var inte mycket till manus.
Men... Nej, jag ser ditt papper här. Det är mest en stapeldiagram.
Mm, en stapeldiagram. Jag tycker vi tar helg nu.
Ja, det gör vi verkligen. Bra, då ses vi på måndag. Hörni.
Tack och hej.
Tjena.